Podplay.
Det jag får fram det är ju att jag lever med en person som utgör sig för vara någon helt annan. Jag lever med en person som jag inte vet vem det är. Först tror man ju inte det man ser. Man vill ju inte tro att det är sant. Att den man lever ihop med har dubbla identiteter. Och det är som att någon drar bort mattan under fötterna på en. När man upptäcker det här.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Mikaela. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Innan vi ska prata om din historia, kan du börja med att berätta lite kort vem du är?
Mitt namn är då Mikaela. Jag är 40 år gammal och är egentligen här för att dela min historia hur det är att leva i en destruktiv relation med en person som också har levt med dubbla identiteter.
Hur kommer det sig att du kände att du ville medverka i podden?
För att dela med mig egentligen av den erfarenhet och de kunskaper som jag har fått lära mig under den här resan som jag har genomgått de senaste åren. Och att saker och ting inte är helt svart eller vita när det kommer till att leva i en destruktiv relation.
Hade du barn tillsammans med den här personen?
Nej. Mm. Vilket jag får väl säga kanske är tur i det här fallet då.
Om du tar från början här, ungefär vilken ålder var du i och hur kom du i kontakt med den här mannen?
Jag var ganska nyligen fyllda 30 och levde ett väldigt härligt singelliv i en större stad i Sverige. Och träffade honom av en slump ute på krogen. Eller jag trodde då det var en slump ute på krogen. Och var väl inte jätteimponerad i det första.
Du trodde att det var en slump? Förklara det.
Att för min del så var ju det här första gången som jag hade träffat honom när vi möttes ute på krogen. Men längre fram sen i relationen så visade sig att vi har träffats vid ett annat tillfälle. På ett festligt sammanhang där han försökt skapa kontakt med mig utan att jag lagt så mycket energi och fokus på det.
Så du kände egentligen inte alls igen honom?
Nej, jag kommer kort ihåg att när beskrivningen kom fram sen att han var på den här i det här sammanhanget då som ett år tidigare, men ingen person som jag lagt märke till på det sättet eller lagt någon energi på. Nej.
Och kan du berätta lite om stämningen, miljön, atmosfären den här kvällen då när du möter honom ute på krogen? Berätta om precis också när du förbereder dig, hur den här kvällen är, vad minns du?
Jo, men kvällen börjar faktiskt med att jag är ute på middag med ett gäng väninnor. Vi har väldigt kul och trevligt och komiskt nog så säger jag den här kvällen till alla att det är så skönt att leva själv, att vara singel. Jag älskar mitt singelliv, det är verkligen det jag avslutar hela den här härliga middagen med och vara i en väldigt härlig feststämning. Och under tiden som vi sitter på den här middagen så får jag ett meddelande från en killkompis som är ute och gör stan. Som frågar mig om inte jag ska möta upp honom och festa vidare. Vilket jag tycker låter som en ypperlig idé. För vi hade oftast väldigt kul när vi var ute. Så att jag möter ju upp honom och vi har väldigt roligt. Och det är ju en klubb eller en bar som är väldigt mycket folk på. Det är väldigt glädje. så glad stämning, det är roligt. Och jag ska gå fram i baren då och beställa varsitt glas till mig och min killkompis. Och där står ju den här personen då och som jag senare träffar. Och vi börjar munhuggas lite på ett sådär lite kaxigt men samtidigt lite roligt sätt. Och jag liksom, ja, en i mängden och sådär, ingen person som jag reagerar på direkt, men det här munhuggandet på något sätt fortsätter att bli lite roligt. Och det var väl mer det som jag kanske föll för, att han var rolig och chitchatta lite med, om jag uttrycker mig på det sättet. Då.
Och då gör ni det. Och har ni kontakt sen vidare här under kvällen, eller hur avrundas den här kvällen?
Mm, han frågar efter mitt telefonnummer och jag vill lite sådär, och vill väl inte först, för jag var ju inte intresserad så. Men ger ju med mig sen och ger mitt telefonnummer. Och sen tar det ett tag innan vi hörs. Men sen får jag ett sms några veckor senare.
Tänker du någonting här under tiden? Så här, varför hör den inte av sig?
Nej, jag hade inga tankar alls på det just då faktiskt. Det hade jag inte. Utan när vi väl sen börjar få kontakt och sms, så blir det däremot väldigt intensivt. Väldigt mycket skrivande. Ja, men väldigt mycket att han vill träffa mig igen. Det har varit mycket fokus på dig och berätta mycket om sin dag. Delar med sig väldigt mycket om sitt liv och sin vardag och vad han gör. Och reser mycket och berättar mycket om, ja, hans hektiska liv som han då beskriver det. För han känns som en väldigt fartfylld person. Samtidigt då som han är en, man säger då, en ensamstående pappa med två stycken barn. Så att jag var väldigt imponerad av hur han fick ihop då den här väldigt framgångsrika karriären som han sa sig ha, med det här fartfyllda livet, samtidigt då som han själv skulle ta hand om två små barn då.
Och vad händer därefter? Så här, då, ni pratar väldigt intensivt, bor ni i samma stad?
Nej, det gör vi inte. Utan det är rätt många mil mellan oss i det här fallet.
Och åldersmässigt, är ni jämngamla?
Ja, det är vi. Vi är jämngamla. Och det är också någonting som jag förundras lite över, hur mogen han är. Och att man får inte känslan av att han är den åldern, utan han känns mer som en gammal själ som har hunnit med att skaffa barn väldigt tidigt, gjorde han. Och han känns på så sätt väldigt, ja, men mogen och som jag säger, en gammal själ. Och, men som sagt, vi har ju väldigt mycket kontakt skriftligt. Och sen när vi väl bestämmer för att träffas, så kommer han ju då till den stad där jag bor, för han har mycket arbete i den här stan. Så att det är så vi börjar träffas och inleder en relation.
Blir det här första mötet då nattklubbskvällen, då när han kommer till din stad i det här också då, är det ett jobbsammanhang eller är det specifikt för att träffa dig?
Han säger ju att det är jobbsammanhang, och det var den första träffen då. Och då hade vi ju inte träffats på rätt många månader. Så jag kommer ihåg att jag var väldigt, väldigt nervös. Och vi hade ju bokat en plats då där vi skulle ses. Och jag kommer att säga till en av mina närmsta vänner då att du måste gå förbi någon gång under kvällen och bara gå förbi för att se så att det inte är något creep. För att, ja men, lite sådär någonstans. Ja. Vet inte vad det här är för människa, känner inte honom på det sättet. Så att, kom förbi restaurangen eller baren då, och bara se så att jag lever ungefär. Så blev det. Men väldigt trevlig första dejt. Men ganska snabbt så började visa sig att han känner till min far. För de jobbar i samma bransch. Pratar väldigt mycket om det. Att han har liksom väldigt bra koll, känner jag. Och jag tror det här var en slump. Att han visste så mycket och kunde så mycket. Och tänkte, oj, vad han är belevad i kring min far. Och vad han gör och de här bitarna. Han delar också med sig väldigt mycket av sig själv. Och vem han är. Och tycker jag att han känns ju väldigt genuin. Och där och då får jag ett väldigt stort förtroende för honom. Och jag tänker att då, om det nu är så att han har så pass bra koll och han känner min far och vet vem han är, och men en person som ändå sådär, min exman då verkar vara liksom inte någon anonym i branschen, att då är det här ju inte någonting som är, ja, något lurendrejeri. Det var ju min känsla.
Det gav dig någon sorts trygghet.
Ja, men det gjorde det. Mm. Det gav mig en oerhörd trygghet att känna att ja, men, det här är ju någonting som inte är något hittepå eller någon bluff.
Men i och med att du gav din kompis den här frågan, eller du önskade liksom att hon skulle titta runt er, var det någonting du var rädd för? Eller osäker kring, eller var det bara ett allmänt?
Ja, tydligen var det nog det. Eller, jag vet inte om det var så, men det var nog med att jag inte hade... Det här kändes ju någon som en helt främmande människa som jag skulle bara träffa utan att man vet vem det är, och att det ändå fanns en viss distans från där vi bodde och så. Så att det är klart att någonstans fanns det ju någon form av sådär. Men det var nog mer en allmän sak. Kom förbi så jag lever, ungefär så.
Hur kände du rent känslomässigt och... Ja, men emotionellt här då, efter den här första träffen, efter klubben då. Andra träffen blir
första riktiga dejten, nej men jag föll pladask där och då. Där och då föll jag pladask och bara kände att wow, vilken fantastisk människa. Han la in hela charmoffensiven och det där och då så kände jag verkligen att men det här är en person som jag absolut vill träffa igen. Och det gick ju väldigt fort och vi kom ju väldigt, tyckte jag, nära varandra. Det blev väldigt intensivt även efter det första gången vi träffades då.
Vart träffades ni mest? Åkte du även ner till den här mannens stad?
Nej, han kom till den staden som jag bodde. Och det var där vi träffades, för att han hade väldigt mycket jobb i den staden. Så att det var där vi sågs majoriteten av tiden. Så att det dröjde innan jag besökte hans stad.
Och den här första, andra träffen då efter den här klubben och när ni är på restaurang. Kan du berätta någonting mer kring den dejten? Hur länge var den? Är det något specifikt som är viktigt att få med som händer här?
Ja, det är ganska otippat. Nej, men den här kvällen blir väldigt rolig. Och efter ett tag så bjuder jag in min vän att... följa med, för vi tänker gå vidare. Och min vän är gay, så att vi går också vidare till en gayklubb där vi fortsätter kvällen, och vi har en väldigt rolig kväll som blir väldigt lång, så den drar ju verkligen ut på hela natten egentligen, och vi har väldigt 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 kul ihop. Senare sen också så berättar då min exman att min kompis ska ha flörtat med honom och sådär, nästan tagit på honom, ungefär som att vill inte hon ha dig så finns ju alltid jag här. Någonting som förvånar mig väldigt mycket, för det är ju inte så som jag uppfattar min vän. Så jag skrattar väl mest bort det lite, att aha, eller hur liksom. Men det här är också någonting som gång på gång återkommer i vår relation, där han liksom bygger mycket på det här med att den här vännen då ska ha flörtat med honom och gjort inviter.
Dröjer det många dagar eller åker han hem där dagen därpå? Eller vad mer händer?
Det här är faktiskt en dag som är mitt i veckan. Så att han är kvar en natt till i stan. På jobb, och sen så ses vi även dagen efter. På en lite lugnare tillställning, på bara middag och umgås.
Är det så pass, har ni kommit varandra så pass nära där att ni bor tillsammans, eller sover han över på ett separat ställe?
Han sover på hotell. Jag sov hemma hos mig. Så att det var där vi var just då.
Mm. Kan du berätta om tiden vidare och sen fram tills du börjar känna att både när ni då går in i er relation, men också om de här varningstecknena som sen så småningom då började dyka upp?
Mm. Som sagt, den här relationen blir ju väldigt intensiv, väldigt snabbt. Och också ganska kort efter att vi träffas, så säg att det dröjer ett halvår kanske, så blir det så att jag flyttar till hans stad. Jag har bott i den här staden tidigare och har goda vänner i den här staden. Och vi fortsätter ju ses väldigt intensivt. och allt känns ju väldigt bra. Men
flyttar du för att du ska bo närmare honom eller flyttar du för att av andra skäl?
Dels för att komma närmare honom, absolut, men samtidigt av andra skäl, för jag hade väldigt mycket goda vänner där nere, lever ett väldigt hästrikt liv kan jag väl säga då, och den här stan finns väldigt mycket, mycket häst, så att det var ju för att kunna utveckla den delen för mig själv också, och hade där och då egentligen ett väldigt flexibelt jobb, så att det hade inte jättestor betydelse egentligen vart jag bodde i för stad, så att det var väl var mycket. Båda delar egentligen, dels för hans del att komma närmare honom, men samtidigt också då för att komma närmare mina vänner och kunna utveckla min ridning som jag kände. Men i samma veva, eller ganska kort efter, så börjar ju saker bli lite, börjar få lite motstånd, och det är då han har ju berättat för mig att han under den här tiden som vi har träffat, så att han har precis gått ur en relation. Han har skilt sig från sin tidigare fru som har behandlat både honom och barnen väldigt illa. Det ska även vara fysiskt våld från hennes sida, som han berättade att hon ska bland annat ha försökt ha ihjäl yngsta barnet genom att dränka det. Det är mycket såna här stora händelser som har hänt. Men när jag väl då har flyttat ner så började det visa sig att ja, det var väl kanske inte riktigt hela sanningen, utan de hade ju inte ens, alltså då pratade vi om deras relation, att han skulle ha gått ur den. Men det visade sig att det är ingen skilsmässa som har gått igenom, utan att de bor ju fortfarande under samma tak. Någonting han har lyckats dölja väldigt, väldigt väl för mig under den här perioden. Så jag väljer att avsluta vår relation där och då. Kände att det var ju väldigt svek att det var.
Just att han hade faktiskt varit gift här.
Och var fortfarande gift. Vilket han inte hade berättat för mig. Utan han hade ju sagt att de hade ju skilt sig och separerat. Vilket jag hade ju trott på. Och fått förtroende för honom. Och han hade verkligen dolt det här på ett väldigt bra sätt. Att de fortfarande var gift. Jag vet ju egentligen inte ens om det var så att det var en skilsmässa på gång. Mellan dem. Och i det läget då så väljer jag ju att lämna och avsluta relationen.
Hur agerar han på det?
Blir väldigt intensiv i att försöka få tillbaka mig. Jag gör ju allt för att försöka få mig att komma tillbaka, att lova guld och gröna skogar. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det här var en väldigt jobbig period. Så det slutade faktiskt med där och då att jag blockar honom. Under en period så han inte skulle kunna nå mig. Men då en vacker dag så kommer det ett långt mejl på min jobbmejl. Som han har då letat fram. Där han försöker beskriva allting då. Från sin uppväxt som har varit väldigt tragisk. Och mycket, mycket händelser, mycket drama och tragedier. Till en historia som sen också får en väldigt betydande del faktiskt längre fram här sen. Det var att jag tror det var tredje träffen vi var på. Och då hade vi varit iväg på en middag och en show. En sån här stand-up show. Mm. Och när vi kom tillbaka på kvällen där till hotellet, för då bodde jag över hos honom på hotellet den kvällen. Så sände TV4 sån här jubileumsprogram, eller vad ska jag säga, ett minnesprogram heter det, angående tsunamin, för det var en årsdag från tsunamin, varav han då fullständigt bryter ihop och berättar att han har varit med om tsunamin, han var på plats i Thailand när det här hände och att han förlorade en flickvän där och då fick åka hem själv ifrån den här fruktansvärda tragedin som var där. Och något som hade påverkat honom väldigt djupt. Så att han ligger och gråter ut i min famn och är helt förkrossad.
Och det hände på tredje dejten, det var ju innan du flyttade ner.
Ja, precis, det här var innan jag flyttade ner. Precis. Utan det här var, eller flyttade till hans stad precis. Så det här var ju, det här var på tredje dejten, det var ganska snabbt inpå. Vilket gjorde att våra band förstärktes ännu mer där, eftersom han vågade öppna sig på det sättet så tidigt in i vår relation eller vår blivande relation där och då.
Var det någonting mer just kring den händelsen som har den som vi kommer kunna komma tillbaka till?
Ja, det kommer vi kunna komma tillbaka till sen när vi kommer till det lite längre fram, slutet av relationen. Mm. Så kommer den här händelsen tillbaka. Men det här är en historia som följer med år från år. Mm. Just det här, och han berättar väldigt stort och brett om det här. Delar med sig väldigt mycket, inte bara till mig utan även till vänner och familj, och pratar mycket om den här händelsen bland annat.
Om vi går tillbaka till Daniel just nu då i det här avsnittet, då har du helt enkelt gjort slut och han försöker få tillbaka dig. Det har gått ett halvt år.
Mm.
Du bor i den här staden. Får han tillbaka dig?
Ja, han får tillbaka mig också då av en ren slump, för vi möts på en flygplats en tidig morgon. Vi skulle tillbaka till den staden där jag bodde tidigare. Upp och jobba, båda två. Och då har vi inte setts på en månad eller två alls. Vi har inte haft någon kontakt. Men råkar kliva in på flygplatsen i exakt samma stund. Och då börjar vi ju prata. Han berättar hur dåligt han mår. Och jag ser ju också på honom att han ser väldigt sliten och förstörd ute i det här läget. Och vi pratar innan vi kliver på planet. Vi delar en taxi från flygplatsen vi är framme och får väldigt mycket tid att prata. Och där och då lyckas han ju övertala mig att komma tillbaka.
Så det blir en sån vändning där egentligen.
Mm.
Känner du att du vill tillbaka, eller vad är din känsla när du får syn på honom på flygplatsen?
Jo, men det vill jag. Samtidigt som jag är väldigt förkrossad över hela situationen, så var jag ju oerhört kär i honom. Det är en person som jag har haft väldigt starka känslor för. Jag ganska snabbt insåg att det här, jag har nog aldrig haft så starka känslor för någon. Så det är klart att då vill jag tillbaka, men kravet var ju då att om det nu är så dåligt som du säger med i den relationen du är, då får du avsluta den först. Annars kommer jag inte komma tillbaka. Och då gjorde han det. Så.
Och hur ser den tiden ut nu då i omgång två, kan man ju säga?
Mm. Så blir ju allting återigen, går ju allting väldigt, väldigt fort. Och det dröjer ju inte länge förrän vi faktiskt bor ihop. Flyttar in ihop med honom.
Och det är någonting ni inte har gjort tidigare?
Nej, det har vi inte gjort tidigare. Utan det här går oerhört fort. Flyttar in med honom och hans barn. Som han har då varannan vecka. Och när jag nu tänker tillbaka på allting så går det ju, när vi väl har flyttat ihop. Det är ju egentligen då de här riktiga, du frågade mig innan om varningssignaler. Och det är ju egentligen då de här riktiga varningssignalerna börjar dyka upp. Som jag önskar att man visste sen innan, som jag inte hade någon kunskap om, men den här klassiska normaliseringsprocessen som när man lever i en destruktiv relation, att man sakta men säkert börjar brytas ner på ett eller annat sätt. Mycket skuldbeläggande. Jag får väldigt mycket ansvar ganska tidigt för barnen. Skulle det vara så att jag skulle komma 5 minuter för sent genom att hämta något av barnen på skola eller dagis, så får jag ju höra det. Och han lyckas ju då även skapa mycket, mycket drama mellan mig och den här exfrun. Jag tror inte vi har bott ihop mer än ett halvår. När jag upptäcker att han har otrohetsaffärer. Men någonstans till och med där och då så lyckas han ju vända det till att det här är mitt fel.
Otrohetsaffär, alltså att han träffar andra.
Han träffar andra kvinnor.
Är det flera stycken?
Ja, det är det.
Är det någonting du känner av när ni bor tillsammans?
Jag har ju en magkänsla av att det är någonting som står rätt till. Jag är inte en speciellt svartsjuk person. Men magkänslan säger att det är någonting som inte riktigt stämmer. Så att jag börjar bli lite på min vakt så där. Men tänker vi kanske inte så mycket så mycket på det egentligen, utan försöker mest leva att jag inbillar mig nog bara. Det är tufft såklart. Han kommer från det han kommer från, med den här jättejobbiga relationen som han har haft innan. Två barn som ska klara av en skilsmässa. Jag kommer in som en ny vuxen person i deras liv, i familjen. Det är klart att saker och ting är ju tufft till en början. Och i och med att allt går så extremt fort så är det klart att det är ju slitsamt. Och det är ju nog för alla relationer. Men jag hade ju nog inte trott att det var otrohet och andra kvinnor egentligen med bilden. Det trodde jag inte. Utan det var ju en ren slump som jag upptäckte det här.
När du upptäcker det, han säger att det är ditt fel, men vad känner du och tänker då?
Jag, precis i den här stunden när jag upptäcker första gången, så då är jag ju på väg att lämna, men bara känner att gud, jag har precis flyttat in. Jag bytt stad, inte bort här nere länge, gjort mig av med min nya lägenhet jag hade i den nya staden, och bara kände att ska jag slitas upp från allt det här nu igen, så det är klart att det skapar en osäkerhet. Jag väljer ju precis den här dagen att bara ge mig ut och gå med mina hundar, så jag är ute och går i flera timmar. Under den här tiden då så ringer han ju och smsar och pratar in på mitt mobilsvar, och det börjar ju liksom först med att det här, du missuppfattar situationen, till att det här är hittepå, att de här tjejerna ljuger, till att det blir en mer blaming situation, börjar föra över barnens känslor på mig och skapar en osäkerhet. Så tänker jag, men jag kan inte gå här i skogen och vandra runt, och jag får ju åka hem och sätta mig och diskutera det här med honom. Vilket jag gör, och under samtalets gång så lyckas han ju vända det till då att det är ju jag då som, på grund av mitt bristande intresse för honom som han uttrycker, så har han då valt att träffa andra. Och på något vänster så inom situationstecken löser vi det, och jag stannar kvar i relationen.
Är du kvar på villkoret att han ska sluta med det här dubbellivet?
Ja.
Att han, och hur ställer han sig inför det kravet?
Nej, men det var en självklarhet för honom att den här dating-appen då som han skulle som han hade, den skulle raderas, allting skulle bort, skulle inte finnas någonting sånt. Det var ju det absoluta ultimata kravet som han då lovade. Det höll han väl en kort period.
Så det kommer tillbaka sen igen?
Ja, det är ju en del av det. Det här med hans relation med andra kvinnor, det är någonting som genomsyrar hela vår relation. Och någonstans så blir det en normalisering för mig. Att jag kommer till en point, eller till en punkt i livet där jag bara känner att vill jag leva med honom, så är det här någonting jag får titta åt andra sidan. Eller titta åt andra hållet antagligen. För att det var en del av vår relation på något sätt.
Vid vilka tillfällen visste du någonstans att okej, nu är han med en annan kvinna?
Det kunde jag märka väldigt tydligt på honom och på hans sinnesstämning. Det var alltid väldigt mycket smussel kring det med telefon. Många gånger kvinnor som skrev till mig. Bland annat dagen efter vårt bröllop så fick jag ett långt meddelande från en kvinna som lever i ett annat land på en annan kontinent. Som berättar att de hade haft en relation. Och hur det har gått till och hur de hade träffats. Och att hon av en slump hade fått reda på att jag fanns. Där hon väljer då outa hela deras relation egentligen. Så att det här med hans otroheter, det blev ju en del av vår relation och vår vardag.
Var det en slump att det kom dagen efter ert bröllop?
Ja, det var det nog. Faktiskt.
Mm. Och det här inom dig själv, när du ändå känner att du gifter dig med honom och du hade, som du sa innan, du hade normaliserat och accepterat att ett liv med den här mannen kommer innebära att jag inte är den enda kvinnan.
Och då är man ganska långt nedbruten, att man lever i en sån relation där man inte ens reflekterar av att det här är fel. Och nu är vi ju ganska långt fram just den här biten med äktenskapet och där hon hör av sig. Och det är också någonstans där jag känner att jag kommer ihåg när jag fick reda på det här. Att då satt jag och funderade på, kan man annullera äktenskap i Sverige? Eller måste man verkligen gå och skilja sig? Och det var ju någonting som, där funderade jag väldigt mycket, att där kände jag någonstans att nu är lite bottennådd. Men någonstans fortfarande så fortsatte jag ju leva med honom.
Pratade du med honom om den här saken?
Ja, absolut.
Det gjorde jag. Vad säger han då?
Nej, men det var ju alltid mitt fel. Det var ju aldrig så att han tog ansvar för sina relationer. Utan det var ju, det landade ju alltid tillbaka på mig någonstans. Att jag visade för lite intresse, eller jag vill ha för lite sex, eller jag var på dåligt humör för mycket. Eller det var ju alltid någonting att jag inte hade tid. Hela tiden de här sakerna att det bollade tillbaka på mig, att jag skulle ta ansvar. Och sen alltid också någonstans ett löfte om att han inte skulle träffa andra. Men det löftet, det var ju ganska kortvarigt varje gång egentligen.
Du nämnde här i början också att han hade inte bara ett dubbelliv med flera kvinnor, men han hade också dubbla identiteter.
Precis, och det var ju egentligen här, för att göra en lång historia kort egentligen, så började jag ju komma till en punkt i livet när jag kände att det går inte att leva så här längre. För jag började må väldigt dåligt i den här relationen. Jag har alltid varit väldigt levnadsglad. Sett väldigt optimistiskt på livet. Älskar livet idag igen. Skulle man fråga vem som helst, oavsett om man frågar kollegor eller vänner, så skulle man annars säga att jag är en väldigt glad person. Och jag kände att jag var inte glad längre. Mitt psyke hade börjat koppla ner, min kropp hade börjat koppla ner. Det var dagar när jag inte ens kom upp ur sängen. För att jag mådde så pass psykiskt dåligt, utan att jag egentligen förstod varför eller vad anledningen var. Men jag mådde väldigt dåligt och kände någonstans ändå att ja, men jag måste göra en förändring. Och sakta och säkert där också så började också det våldsamma inslagen komma in. Och det var det så att han slog mig så att jag hade blåmärken. Det var inte det, utan det var mer knuffar, mycket strypningar, våldtäkter inom äktenskapet.
Allt det här kommer efter att ni har gift er?
Det är även innan också, till viss del. Men det eskalerade efter att vi hade gift oss. Det gjorde det. Och eskalerade ytterligare sen efter att vi flyttade till en villa. Vi sålde vår lägenhet som vi bodde i och flyttade till en villa. Och det var då någonstans i det vevan som allting bara brakade egentligen. Jättemärkligt.
Mm.
Och det var också i samband med det som jag av någon anledning började göra efterforskningar kring honom. För det var så mycket saker som jag började fundera på som inte riktigt kändes som att den här personen som du säger att du är, det stämmer inte överens med de sakerna jag ser. Och då började jag någonstans göra lite efterforskningar och precis som du ställer frågan här, upptäckte det här med att han faktiskt levde med dubbla identiteter.
På vilket sätt gjorde han det?
Han hade ett annat namn och en annan identitet, och han var framförallt levde då gentemot de andra kvinnorna. Det var nog främst det som han handlade till för. Men han hade bland annat en annan lägenhet där han var skriven med den här andra identiteten. Och det var det jag upptäckte.
Hur fick du fram det? Det måste ändå vara ganska svårt att få fram.
Kan man tro, men eftersom jag visste vilken identitet han använde sig av när han var ute på och levde sitt singelliv, så slumpade det så att jag gjorde en googling. Jag bara googlade det här namnet och det visade sig att det fanns bara en person med det namnet som bodde på en adress som låg precis granne med där jag hade min bostad när jag flyttade till den här nya staden. En precis grannadress där. Och sen började jag jobbet därifrån egentligen, att ta reda på vem är det här? Finns det flera sådana här personer? Men det visade sig att det var ju han. Så han hade ju då registrerat den här identiteten på en annan bostad.
Befann han sig i den här bostaden också ibland?
Jag har inga 100% så att jag vet om det, det vet jag inte. Men jag misstänker att det var så. Det jag får fram det är ju att jag lever med en person som utgör sig för att vara någon helt annan. Jag lever med en person som jag inte vet vem det är. Först tror man ju inte det man ser. Man vill ju inte tro att det är sant. Att den man lever ihop med har dubbla identiteter. Och det är som att någon drar bort mattan under fötterna på en. När man upptäcker det här.
Och om du beskriver just de här dubbla identiteterna, vad gick det ut på alltså?
Att han skulle kunna leva ett liv som den här framgångsrika personen han är, med en familj som en liten piedestal. Att kunna ha en sida, han är den här klassiska familjefaren som med en framgångsrik karriär, den här polerade delen. Och sen den här andra var ju nog mer den här där han kunde vara ute och vara singel, var lite svinig mot andra kvinnor, hitta på det han kände för stunden, utan att då avslöja att han faktiskt levde i relation och hade en ganska högt uppsatt roll och den här polerade ytan. Så att det var egentligen den han är väldigt och var väldigt noga med att försöka skydda. Och då valde man istället då att leva dubbelt.
Mm. Har du funderat på hur är det möjligt egentligen att faktiskt vara registrerad med två olika namn, skriven på mer än en adress?
För det ska inte vara möjligt. Så att jag vet inte riktigt hur han har fått till det här. Och jag började dra i trådar inom rättsväsendet som jag hade. Och det var ju liksom ingen som kunde svara på det här. Alla satt och kliade sig i huvudet och undrade hur det ens var möjligt att det var så. Och ännu mer konstigt blir det när en person går in och söker på den här fingerade personen egentligen då. Man inser att det finns ingen person som heter det här. Så hur har man ens kunnat registrera en bostadsadress som han har gjort? Vilket gör det hela ännu mer märkligt egentligen. Han har gjort någonting som man inte skulle lyckas med helt enkelt.
Om vi går lite längre fram här, fortsätter du ändå vara gift med honom och det här äktenskapet fortlöper?
Mm. Vid den här punkten så har jag levt under ganska lång tid med honom och blivit väldigt nedbruten. Jag har ju egentligen tappat hela min identitet. Vet inte riktigt vad jag ska ta vägen och börja må allt sämre. Får inte umgås med vänner. Lever väldigt ensam i min vardag. Har inte längre kvar det här framgångsrika jobbet som jag hade tidigare, utan försöker hanka mig fram med att starta ett eget företag. Det är precis i pandemin. Jag levererar tjänster, vilket gör att jag har nästan ingen försäljning i det här bolaget. Och får även tuffare på jobbet. Har inte kontroll över min egen ekonomi, utan lever ju rakt av på honom. Och vet egentligen inte vad jag ska ta vägen. Precis i samma veva så väljer han ju då också att egentligen på eget bevåg gå och köpa en villa där vi ska bo, som skulle dessutom då totalrenoveras. Så att vi gör ju en flytt till den här villan, och då hinner jag, tror vi, inte mer än bo där några nätter egentligen förrän vi hamnar i en situation där helvetet brakar loss på riktigt. Det som händer egentligen, grunden till den här att helvetet brakar loss, det är att jag har lite kontakt med två stycken väninnor under kvällen och sitter och skojar lite grann om det här fruktansvärda villan vi har köpt, för den var som ett råttbo som skulle totalt renoveras. Men ju mer jag skriver med de här och har kontakt med de här, så tror ju han att det är män som jag skriver med. För han var ju fruktansvärt svartsjuk. Och under kvällens gång så blev han ju mer och mer onykter. För det var väldigt mycket alkohol inblandat i den här relationen. Och det här sen slutligen då eskalerar ju till en ganska hetsig diskussion. Som sen slutar ju med att han går ju handgripligen på mig och försöker strypa mig, eller stryper mig, trycker upp mig mot en vägg och stryper mig. Men jag lyckas på något sätt att få med mig min telefon och kan ju ringa upp min mamma i den här situationen under tiden som han stryper mig. Och det obehagliga i det här också att han skiftar utseende. Alltså ansiktet blir helt annorlunda på honom. Det är som att någon har tagit och plockat bort hans normala ansikte och satt på en helt annan mask. Och det var något som jag aldrig hade upplevt förut. Just den här skiftningen. Att en människa ens till och med kan byta skepnad. För det var det som hände den kvällen. Och det var nog då jag verkligen insåg att jag kan inte vara kvar här. För att då har jag inte lång tid kvar. Jag kommer antingen ta livet av mig själv eller så kommer han ta livet av mig. Det var den nivån jag var på.
Hur länge har du levt med den här mannen då?
Mida? 7 år har vi levt ihop.
7 år?
7 år.
Mm. Det ringer mamma, vad säger hon?
Precis när han hör att hon svarar så då är det som att någon har tryckt på en knapp och väckt upp honom. Då bara backar han tillbaka och släpper mig. Skyller ifrån sig, jag har inte gjort något, jag har inte rört henne, står och skriker. Och sen går han och hämtar sin telefon och ringer upp min far. I det läget så går jag ut från villan och sätter mig utanför för att försöka få prata ostört med min mamma. Men sen pratar med min pappa och han bara försöker förklara då att, eller mannen då försöker berätta och skylla från sig och sagt att jag har druckit alldeles för mycket alkohol och att jag har hittat på saker, att jag har varit hysterisk. Men i själva verket hade jag inte druckit mer än något glas den kvällen. För att jag visste att jag mår inte bra, jag kan inte dricka en massa alkohol. Utan jag måste vara på min vakt och ta det försiktigt. Som jag vet hur kvällarna kunde bli ihop med honom. Och framförallt när han hade druckit stora mängder alkohol. För det var en vanlig fredagkväll så kunde det gå åt 4 flaskor vin. Så att det var ju inga normala mängder som han hinkade i sig. Men det blir ju en väldigt tuff natt där jag sover på soffan och försöker ta mig därifrån. Men
du ringer mamma, hon kan ändå inte komma och hämta dig eller?
Nej, de bor en bit ifrån så att de har svårt att ta sig dit.
Men hon måste ju bli väldigt rädd.
De uppfattade, det är klart de är jätterädda när jag ringer, men de uppfattade nog mer som ett bråk inom äktenskapet med väldigt mycket alkohol.
Just det, men du berättade att du blev strypt.
Nej, jag gör inte den här utan att den här situationen, utan jag berättar bara att vi har bråkat och att han är vidrig mot mig och att jag bara vill härifrån. Men som sagt, de uppfattade nog mer som att det är ett väldigt ett dramatiskt bråk inom ett äktenskap där alkoholen har tagit över mer på det sättet och försöker tala mig till rätta att gå och lägg dig, stanna kvar, gör inget drastiskt, mer den nivån på det.
Var det mycket de inte kände till kring ert äktenskap?
Allt.
De visste allt?
Nej, de visste ingenting.
De visste
ingenting. Det var mycket. Så det vill säga, det var svar på, egentligen svar på den frågan.
Men om de hade vetat, vad hade de tänkt och sagt, tror du?
Jag vet vad de tänkte sen. Och det är det här som är det farliga och det är därför jag faktiskt sitter här med dig idag. Och det är just för att den här typen av personer är så duktiga på att dölja den här formen av våld och den här destruktivitet som finns i en relation. Så det var ju ingen utanför som såg det. Mina föräldrar trodde ju inte på det jag berättade. Jag försökte förmedla hur jag mådde. Jag försökte förmedla saker som hände. Och jag kände att jag fick inte gehör. Och väl värt att nämna att jag har en väldigt, väldigt nära relation med min familj. Så de tog inte in det som jag berättade för dem. Min räddning i det här fallet var väl egentligen min bror och hans sambo. Som var de enda som faktiskt såg och kunde förstå. Och det var också någonting som fick mig att börja fundera på i det här. Att varför har jag börjat tappa relationen till min bror? För vi har alltid också varit väldigt tajta och umgåtts mycket och framförallt pratat väldigt mycket. Vi bor på olika orter men vi har haft en väldigt fin relation. Och det kunde gå perioder där vi slutade egentligen höras. Vi träffades aldrig. De dök inte upp på jularna om det var så att jag och min man var där. De kom inte hem till landet eller till där vi hade vårt sommarhus. där vi alla alltid umgåtts hela somrarna. De dök upp först när vi hade lämnat. Det var såna här grejer som jag började tänka att det är någonting som inte stämmer. Men jag kunde inte sätta fingret på det. Vilket gjorde mig lite ledsen. Och det är där jag började tänka efter. Samtidigt som då våldet inom äktenskapet började då eskalera.
Så där började du fortsätter också efter den här natten. Och...
Ja.
Hur lång tid till är du kvar här innan du skiljer dig?
Jag är kvar ungefär ett halvår innan jag lämnar.
I mejlet som du skrev till mig när du ansökte så skrev du att, att den här, en stor hemlighet avslöjades.
Mm.
Vad var det?
Och det var ju egentligen vem han var som person. För när han pratar om sig själv och vem han är så berättar han händelser från sin uppväxt, vem han är, beskriver att han kommer från en viss typ av familj, att han har gått på väldigt fina skolor som Yale. Och det jag upptäcker när jag börjar göra min research om honom, för det är det jag gör det sista halvåret egentligen, det är att jag upptäcker att hela han är en bluff. Den personen som jag har levt med känner inte jag. Så 95% vet jag ingenting om honom. 5% vet jag vem han är. Så han har ju levt allt uppbyggt på hela sitt liv egentligen under de här 7 åren. Och då kan man tycka att man känner en person väldigt väl när man har levt under samma tak i 7 år. Men det är ungefär 5% som jag vet vem han egentligen är. Resten är bara ett luftslott. Jag blir ju väldigt rädd av att vistas bara huset med honom. Att leva under samma tak med honom. Och någonstans så hela tiden går man ju och försöker hitta vägar ut. Samtidigt som jag förstår ju efterhand att jag har varit väldigt dålig på att dela med mig och berätta om saker och ting hur jag har mått. Man har nog sett att jag inte mått jättebra, men det var någon som frågar heller. Utan jag var nog ganska duktig på att spela ett spel utåt. Men inombords så är man ju väldigt... sargad och nedbruten. Men samtidigt så inser jag ju att jag har 2 val. Stanna kvar och jag kommer inte bli speciellt gammal. För det är den nivån som det ligger på i den här relationen. Eller så måste jag på något sätt bryta mig ur. Men jag kan inte bryta mig ur om jag inte har någon form av hjälp och stöd i ryggen. För det kommer jag inte klara. För så nedbruten var jag. Och då lever jag ihop med en människa som man inte ens vet vem det är. Om det man har framför sig. Det är ju klart att det är en obehaglig känsla.
Hur är han mot dig här sista tiden? Känner han på sig att det här snart är över?
Ja, det vet han. Det märks ju väldigt tydligt på honom. Och han blir oerhört kontrollerande. Försöker styra varje steg jag tar, varenda rörelse jag gör. Jag var ju övervakad med GPS. Så att han hade stenkoll på var jag befann mig någonstans. Jag fick absolut inte träffa vare sig familj eller vänner. Det var ju nästan att bryta kontakten med dem. Så att när jag väl försökte ta mig ur och bara kunna få ha kontakt med min familj, det fick jag göra när jag hade få stunder där jag inte var ensam eller var övervakad. Väldigt mycket hotelser som kom från honom. Så att jag fick inte sova på nätterna. Utan så fort jag somnade så blev jag väckt. Så jag blev ju psykiskt nedbruten av egentligen en form av sömntortyr, att jag inte fick sova. Och försökte påverka mig väldigt mycket. Och styra mig. Så jag levde ju i ett fängelse. Det var det jag gjorde.
Tidigare i avsnittet så nämnde du om det här återkommande med tsunamin. Är det läge att ta upp det nu?
Ja, för det här var ju en av de här sakerna till varför jag sen började min utredning kring vem han egentligen är. Och då är det en kväll, för det är någonting jag alltid i den här relationen har hållit väldigt hårt vid, och det är ju just med mina hästar. För det var han också på mig att jag skulle sluta med. Men det var ju min fristad. Så den höll jag ju väldigt, väldigt hårt i. Och jag sitter på väg hem från stallet en kväll och så kommer det här upp en dokumentär om tsunamin. Och jag sitter och lyssnar på den. Och då slår det mig någonstans att jag undrar vad det var hon hette, den här tjejen, flickvännen. För att det var ju så att när efter tsunamin så släppte ju alla tidningar namn på de som omkom i tsunamin. Så jag ställer frågan till honom och ber honom berätta mer om det här och liksom hur han kände och försökt få honom att öppna upp sig upp ännu mer kring det här med tsunamin. Och när han har gjort en stund så går jag in på toaletten och låtsas att jag ska gå på toa och sätter mig och googlar. Och då finns inte hennes namn med på listan. Varav jag konfronterar faktiskt honom med det i det här fallet. Och det var ju också en sån här kväll som blev allt annat än en bra och trevlig. Och det börjar ju egentligen med att han har ju då ursäkter kring att allt ifrån att det var hennes bror som hade omkommit, att jag hade missuppfattat allting, till att han erkänner att han har hittat på det, men sen så påstår han att hon hade omkommit i någon annan form av olycka. Det blev jättekonstigt, hela den här situationen kring det. Och sen när han insåg då, när jag tar hål på nästa lögn, så blev ju sen då att det eskalerade i en våldssituation när han stryper ut mig så pass att ett blodkärl i huvudet på mig brister. Så jag mår ju ganska dåligt under ganska många dagar därefter sen med yrsel och synsvårigheter. Och får ju besöka läkare. Så att det blev ju en situation som eskalerade ganska
rejält. Berättade du för läkarna alltså på sjukhuset? Frågade de vad är det som har hänt?
Jag skyllde ju på hästar i det här fallet. Så jag berättade ju inte att jag har varit utsatt för våld. Och det gjorde jag aldrig. När det var någonting som hände.
Du kommer sen till en punkt att du ändå skiljer dig.
Den punkten när jag verkligen kände att nu räcker det. Och det var nyårsafton. Vi har barnen och det är ju spänt. För att jag egentligen går ju hela tiden och planerar att jag måste härifrån. Det har jag förstått redan egentligen. Återigen så blir det väldigt mycket alkohol för hans del under kvällen. Jag och barnen tycker att det här börjar bli jobbigt och det blir allt stökigare under kvällen och under middagen. Och lagom till klockan är 9:30 vid avslutat middagen, så är han ju så onykter så han knappt kan stå på fötterna. Vid 12-slaget så går han och barnen ut och tittar på raketer. Jag är kvar för att hunden som jag har då, eller som vi hade då, hon reagerar väldigt kraftigt på raketer. Så jag väljer att stanna kvar i huset med hunden. De kommer tillbaka och han skickar dem ganska direkt i säng. Och ganska snabbt går han på mig att jag var ju väldigt dålig som inte följde med och tittade på raketerna. Utan jag sket ju honom och jag har säkert stått där in och ringt till andra. Och så börjar hela den här diskussionen. Och då hör äldsta barnet den här diskussionen. Så hon kom ut och väldigt ledsen. Varav jag väljer då att gå in och lägga henne. Och går och lägger mig med henne i sängen. Och vi ligger där och lyssnar på någon historia eller någonting på Spotify. Och så somnar vi båda två. Och helt plötsligt så någon stund senare så vaknar jag av att han sliter ner mig från hennes säng. Och står och skriker att jag är hans jävla hustru. Han är kåt, han vill knulla. Och sen våldtar han mig inför barnen. Och i det läget så känner jag att nu måste jag ifrån. Nu finns det inget val. Och det dröjer inte speciellt lång tid efter sen förrän jag kommer hem från jobbet en dag. För det är då egentligen jag får tillfälle. Det här är några veckor senare. Eller faktiskt är det 2,5 månader senare. Det är egentligen då jag får ett tillfälle där det öppnar sig. När han är borta från huset ungefär 5 minuter. Så jag hinner komma in, få tag på ett par bilnycklar. Skrapa ner lite kläder i en matkasse, sätta mig i bilen och köra därifrån. Så då flyr jag för mitt liv. Då åker jag hem till mina föräldrar. Och då har mina föräldrar börjat inse också att det är någonting som inte står rätt till. Och när jag ringer min pappa då och säger att jag, nu har jag lämnat. Då säger han, du får aldrig mer sätta din fot i huset. Du kommer du hem. Då har de börjat förstå att jag lever i en destruktiv relation. Jag har inte berättat allt som har hänt. Och det har jag inte än idag. Alla saker blivit utsatta för. Men då börjar de förstå att jag inte lever i en sund relation. Och att jag behöver hjälp att ta mig därifrån. Och då kör jag därifrån. Med honom i hasarna. Men bara väljer att... Nu tittar jag inte tillbaka, nu måste jag ut härifrån och åker hem till mamma och pappa, till tryggheten.
Vi kommer börja avrunda här, de här sista 5 minuterna. Då skulle jag dels vilja prata om tiden efteråt. Mm. Hur går du från att vara så otroligt nedbruten till att sakta kanske, eller jag vet inte om det är sakta eller inte, men att du ändå återgår till... Som jag ser det här idag är du ju en väldigt så här pigg, frisk, levnadsglad person.
Tack.
Utåt sett i alla fall. Jag får ett väldigt, jag får ett intryck av att du mår väldigt bra.
Det gör jag.
Kan du berätta om hur du har kommit till den punkten från att vara på botten?
Ja, hårt arbete. Det är väldigt hårt arbete. Många timmar i en psykologstol kan jag säga. Jag har gått en ganska grundläggande PTSD-behandling. Med även viss medicinering. Jag lever idag skyddat, vilket också ger mig en viss trygghet. Det är tufft att leva skyddat, oerhört tufft, men det gör också att jag kan leva hyfsat normalt. Låter lite tvetydigt, som att det är lite motsägelsefullt kanske, men det är någonting som ger mig en trygghet till att faktiskt kunna leva ett hyfsat normalt liv, även om jag har ett väldigt högt skyddsnät runt mig då.
Hur många år har du bearbetat och gått i terapi och hur många år har det tagit det ungefär?
3 år är det nu som jag har gått i terapi och bearbetat detta. Och idag är det som du säger, jag mår bra. Jag mår bättre än någonsin får jag faktiskt säga. Jag har kommit ut helt och hållet på andra sidan. Jag är mycket starkare idag än vad jag någonsin trodde att det skulle vara. Så att det här har ju gett mig också väldigt mycket styrka när jag väl reste mig upp. Och också någonstans att jag vaknade upp och bara kände att det finns bara en som faktiskt kan påverka mitt liv numera och det är jag själv. Antingen så är jag kvar i det här att jag mår dåligt eller så går jag vidare och gör det som jag mår bra av.
Och han där då, ni har ju säkert mycket så administrativt och allt det här med skilsmässan som vi inte kommer gå in på, men det jag skulle vilja veta är hur har hans förhållningssätt till dig varit? Har han försökt att kontakta dig? Eller?
Ja. Och det är ju fortfarande försök som jag vet. Att han ska försöka leta upp vart jag befinner mig och vart jag finns. Och därav också mycket att jag har den här skyddade, att jag lever skyddat idag. Det har ju varit väldigt mycket eftervåld efter skilsmässan i olika former. Så att det har ju varit en oerhört tuff tid och väldigt jobbig process. Jag har fått bryta med väldigt mycket vänner. Jag har fått helt och hållet avstånd från barndomsvänner.
För att?
För risken att avslöja vad jag kan befinna mig eller vart jag finns egentligen. Och där jag inte har känt att jag kan upprätthålla den säkerhet som jag behöver.
Ja. Känner du dig rädd för honom i det läget där du står idag?
Ja, det gör jag. För det är en så pass opålitlig person. Så att rädd kommer jag nog alltid vara. Inte med att möta honom rakt av på gatan där det finns andra folk runt omkring. Däremot mer vad han kan ställa till med om vi skulle vara ensamma någonstans eller han skulle få reda på vart jag befinner mig.
Avslutningsvis, vad skulle du vilja tala om och vilket budskap, du var inne på det i början, men om vi tar det igen, vad vill du säga i och med din medverkan idag?
Jag vill egentligen sända ut det här, att vara lite observant för det här dolda våldet, att våld i en relation är inte svart eller vitt. Det handlar inte om huruvida en person har blåmärken eller inte, utan det finns så mycket annan typ av våld. Och att man faktiskt är lite observant kring sina medmänniskor och kanske även de som idag lever i en relation utan att man riktigt förstår att man man lever i en våldsam relation. För det tog väldigt lång tid för mig att förstå. Utan att, att omgivningen också framförallt är lite observant på hur en relation kan se ut.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av